just det här att vad var och en kan göra, gör det lilla du kan, finns det ju en gammal fras som heter sång, men det vi gör, det gör skillnad. Vi ska nu sjunga sång Gå Sion din konung att möta, nummer 108, och under tiden gör vi då insamling. Och det kommer att bli två boxar, en till mission och en till församlingen om man vill ge det. Och Swish. Ja, det finns det också.
Glada, eller hur? Jag tycker om den där sången. Välkomna idag. Roligt att se er här. Verkligen. Nu ber vi en bön och lägger den här predikan i Guds händer. Tack Jesus för att du är här. Du är närvarande, högst närvarande. Och nu tackar jag dig för att du vill ge oss av ditt ord. Det du har att säga, Herre. Hjälp oss att ta emot av det. Ta emot av din glädje och din kärlek, Jesus. Amen. När jag valde text idag så tänkte jag går på kyrkoåret för att det är advent. Och så finns det alltid fyra texter man ska välja. Det är alltid lika svårt. Men jag fastnade faktiskt för episteltexterna. Det blir uppenbarelseboken. För jag tyckte väldigt mycket om en passus. Och det är den här dörren som, eller dörren säger jag, men den här texten. Om dörren, när Jesus står och knackar. Så man har med sig sin barn. Jag hade en liten tavla där Jesus stod och knackade på dörren. Och den liksom, jag bara, jag fick en sån här igenkänningsfaktor där som berörde mig. Och det är från Uppenbarelseboken 3 och 20, vers 20 till 22 som jag läser. Och jag läser från versionen i Kärnbibeln. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon skulle höra min röst och öppna dörren, då ska jag komma in till honom och äta med honom och han med mig. Jag kunde inte låta bli när jag satt och skrev att gå in på Google och titta vad man säger om advent. Och det är ju lite som du sa, Gunvor, att man väntar på att få fira Jesu födelse. Men det står också här att man mentalt förbereder sig under de här fyra veckorna att få fira det. Och det vet jag faktiskt inte riktigt hur mycket vi gör. Förbereder vi oss mentalt? Förbereder samhället sig mentalt för att fira Jesu födelse? Att vi ska få ta emot mysteriet att Gud blir människa. Och jag kunde inte heller låta bli att googla på advent. Och precis som du sa så är det ankomst som det betyder. Men vi tänder adventsstjärnorna som påminner oss om stjärnan som lyste över Betlehem där Jesus föddes. Det säger Google. Och då tänkte jag så här, undrar hur många det är som tänker på att det här är en symbol på adventsstjärnan som lyser över Jesus barnet. Och då tänkte jag så här, det är nog inte många. Men man älskar ljuset, det gör vi ju alla när mörkret har kommit. Man tänder och man uppskattar det. Så det enda vi kan göra det är att börja fortsätta att berätta om vad det verkligen betyder. Så är det ju. Men advent är ju inte endast en sorts nedräkning för att fira Jesu födelse. Utan det är ju att han kommer hopp. Att han blir född. Men han kom också med ett hopp. Ett hopp om fred, kärlek och glädje. Ett hopp om att någonting är bättre än det som är här och nu. Någonting vi har att vänta på. Hans andra ankomst. Temat för första advent såg jag också när jag läste de här kyrkåret. Det är nådens år. Och det är varje år är temat nådens år. Och vad säger det oss? Det säger oss att nåden är alltid tillgänglig. Det är alltid nådens år. För det sträcker sig från år till år. Och det är den nåden som vi lever. Och den blev ju oss given i och med Jesu födelse och hans försoningsoffer på korset. Nåden är ju från Gud. En gåva som är oss given. Någonting som vi inte kan förtjäna. Den är oss oförtjänt, som det heter. Vi får den. Vi får den att bara ta emot. Vi kan inte jobba för den. Utan den är oss given. Och dagens text då, den är hämtad från Uppenbarelsebokens tredje kapitel. Och den ängeln kommer med budskapet. Han har fått budskap från Jesus att ge det här till de sju församlingarna. Och i detta fall så är det från, jag kan inte säga det här namnet i de nya översättningarna, Laodikea. Laodikea vill jag säga, för det sa man förr. Men Laodikea står det nu på den svenska versionen. Så jag kommer nog blanda de här två versionerna så ni vet det. Men Laodikea, den ljumma församlingen står det. Och namnet Laodikea, det betyder människors åsikter. Laos betyder människa. Och, eller folk kan det vara. Och Dicea betyder styre eller välde. Så det indikerar att den här staden, den styrdes verkligen av människor. Vad var det då för en sorts stad, Laodikea? Det där är ruinerna. Men innan dess så var det en väldigt rik stad. De var kända för sin glansiga ull av de svarta fåren. Och de hade ett medicinskt forskningscenter på den tiden också, där de gjorde en ögonsalva. Och stadens vatten, de kom från långa rörsystem från närbelägna källor i bergen. Och när staden då förstörde sin jordbävning 60 år efter Kristus, så erbjöd kejsaren Rom att hjälpa dem att bygga upp den här staden igen. Men de tackade nej. Nej, men vi klarar oss själva, förstår du. För vi har pengar så det räcker. Och de byggde upp sin stad själva. Med egna medel. Och det här anspelar Jesus lite på när han fortsätter sen i den 17:e versen. Jag kommer till det sen när jag ska läsa. Av de sju församlingarna så får de här budskapet i Uppenbarelseboken, så är det två församlingar som får kritik och ingen uppmuntran. Och det är dels Laodikea, men också Sardes. Och i båda fallen när det gäller de här församlingarna så är de inte utsatta för någon yttre motsättningar. Alltså de har inga hot emot sig. Och de har heller inte några inre stridigheter. Så det är väldigt behagliga städer, tänker jag, för de flesta att bo i. De mår bra. Det är bra där. Men samtidigt som Jesus ger den skarpaste kritiken till Laodikea eller Laodikea, så ger han också de största löftena. Att den som segrar över apati och likgiltighet ska få regera tillsammans med Jesus. Och det är precis det som har drabbat den här staden. Så jag ska läsa från början. Eller inte från början, Uppenbarelseboken då. Men början av det här sammanhanget. Brevet till Laodikea. Och det är från Uppenbarelseboken 3 då. Från 14 versen. Och jag läser ur kärnbibeln. Och först kommer då kritiken. Så säger han som är amen, det trovärdiga och sanna vittnet, början till Guds skapelse. Jag ser dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag önskar att du var antingen kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken kall eller varm, måste jag spy dig ur min mun. Eftersom du säger jag är rik och jag har överflöd och jag behöver ingen mer. Men du förstår inte att du är eländig och bedrövlig och fattig och blind och naken. Sen kommer uppmaningen. Jag råder dig, köp guld renat i eld från mig så att du kan bli rik. Köp vita kläder från mig så att du kan bli klädd och din skamliga nakenhet inte exponeras. Köp ögonsalva för att smörja dina ögon så att du kan se. Jag tillrättavisar och tuktar alla de jag älskar, så var ivriga och omvänd er. Se, jag står vid dörren och knackar. Och om någon skulle höra min röst och öppna dörren, då ska jag komma in till honom och äta med honom och han med mig. Och sen har vi löftet. Den som vinner seger ska jag låta sitta hos mig på min tron, på samma sätt som jag segrade och satt ner hos min fader på hans tron. Du som har ett öra, lyssna på vad anden säger till församlingarna. Och vad vill Jesus säga här? Kritiken, den är ju ganska brutal. Jag vet att jag, när jag var ung så kom Edin Ådahl med en sång och de sjöng om den här, att vara ljummen och kall. Och jag tyckte att det där lät ju väldigt brutalt och hårt. Men Jesus talar här bildligt och metaforiskt om staden i den här texten. Så vad vill han säga? Laodikea var en stad utan en egen vattenkälla. Därför tog man vatten via ett kanalsystem från de två närbelägna ständerna. Kolossai i öster, som faktiskt hade friskt och kallt vatten. Och så tog de från Hierapolis i norr, som hade varma källor. Och det låter ju smidigt, men det fanns ett problem. Att när vattnet nådde Laodikea så var vattnet varken varmt eller kallt. Det var ljummet. Och metaforen här är att församlingen inte påverkade sin omgivning. Den gav inte något uppfriskande svalka i värmen eller någon helande värme vid nattens kyla. Istället hade församlingen blivit påverkad av sin omgivning. Man hade blivit ljum, liknöjd. Det var bra som det var och det behövdes ingen förändring. Man nöjde sig. Församlingen var rik, både materiellt och andligt. Man hade ju överflöd och ansåg sig inte behöva mer. Dessutom ansåg man sig inte behöva ta emot någon hjälp. Man klarade sig själv. Och i Jesu ögon så blev församlingen patetisk, sorglig, fattig, blind och naken. Därför att den valde att klara av allting själv. Den valde att göra allting själv. Uppmaningen här. När Jesus säger, köp guld ifrån mig, skaffa rikedomen hos mig, då kan du bli rik på den sanna rikedomen. De var ju redan rika som handelsstad. Men uppmanas att söka rättfärdigheten genom tron på Jesus. Han som är guldet. Och tron som har prövats i eld ärar Jesus. Jesus säger också till dem att köpa vita kläder, så de slipper exponera sin nakenhet. Och det är lite det man gör när man försöker klara sig själv. Man blir inte så stark. Man blir mer naken än vad man tror. Det här är ju bildligt sett. Liksom, det är ju en metafor. Och Laodikea var känd för sin textilindustri. Man tillverkade lyxiga kläder av den här svarta ullen. Och istället för att klä sig i de här mörka kläderna, så uppmanar det som man kan prestera själv, uppmanar Jesus dem att klä sig i hans vita kläder. Att han ska bli synlig i deras liv. Att de ska ikläda sig honom. Jesus säger också att de ska köpa ögonsalva för att smörja sina ögon. Och då köper ögonsalva. De har ju ett eget medicincentrum och gör sin egen ögonsalva. Men Jesus vill att de ska låta sig smörjas av honom, så att de kan se det han vill att de ska se. Han vill att anden ska ge dem hans ögon och se saker och ting på hans sätt. Så när Jesus talar om tillrättavisa och tukta, så menar han att han överbevisar, han förfinar, Han uppfostrar och vägleder oss. Och han tränar oss som lärjungar. Som hans efterföljare. Och det här gör ju han för att han älskar oss. För att han vill oss väl. För han kommer, som vi sa från början, med hopp om fred och kärlek och glädje. Och det är nådens år. Det är ständigt nådens år. Och det lever vi i. Så när det låter brutalt, när det låter tillrättavisandes, så gör man ju det med kärlek. Precis som vi uppfostrar våra barn och säger nej, så här får du inte göra. För det är inte bra för dig. Vi älskar ju våra barn. Och vi vill dem det bästa. Och så är det med Jesus också. Han uppmanar församlingen i Laodikea att vara ivriga. Det här tyckte jag var lite roligt. För så står det så här att jag skulle tänka att ja, men det är ju bara hängiven och att vara varm. Och det är det med att man är dedikerad till någonting. Så här. Men ordagrant så är betydelsen koka därför över. Var ivriga. Vi ska koka över. Och koka över i iven att omvända oss. Att förändra vårt tänkesätt. Tänka som Jesus. Och så säger han de här orden. Som jag tycker väldigt mycket om. Se, jag står vid dörren. Jag står fortfarande utanför församlingen. Och knackar. Och om någon skulle höra min röst och öppna. Så ska jag, då ska jag komma in till honom och äta med honom. Och han med mig. Att äta tillsammans. Det är ju att ha gemenskap. Att dela livet. Det finns ju ingenting som förenar så mycket. Som när vi äter tillsammans. På något sätt. Det är därför vi fikar så mycket. Och vi äter tillsammans. För på något sätt så är det en del av gemenskapen. Och de här orden. Som Jesus säger när han hela tiden står vid dörren och knackar. Han slutar inte. Ni hör det va? Jag står vid dörren och knackar. Det är någonting som pågår hela tiden. Han slutar inte upp och knacka. Han är där. Han är oss alltid nära. Han knackar och han talar till sin församling. Han talar till oss enskilda som kristna. Och knackandet för oss idag, det kan vara yttre omständigheter vi går igenom. Det kan vara andra prövningar och det kan vara lidande. Då vi blir påminda om vår egen bräcklighet. Där vi faktiskt inte är så oberoende som vi ofta vill göra oss. Att vi klarar oss själva. Och Jesus knackar för att påminna oss om det. Jag är här. Jag är här. Jag är närmare än vad du tror. Han vill hjälpa. Han vill vara med oss. Han vill ge genom den helige ande. Och det vi behöver är ju bara att öppna dörren och bjuda in honom till att dela vår måltid, att dela vårt liv. Mina kära vänner, Herren har återkommande genom alla tider. Sedan tidens begynnelse knackat på vår dörr. Det har varit stora händelser. Redan vid skapelsen, när han skapade människan, så gjorde han det ju därför att han ville ha gemenskap med oss. Inte för att han bara, nu ska vi testa någonting här. Utan han ville ha gemenskap med oss. Det är ju hans avbilder. Och när han ingick ett förbund med sitt folk. Genom Mose där uppe på Sinai berg. Så var det för att han ville ha gemenskap med oss. Och när han sände sin son, nej, när han genom alla tider sände profeter, för det gjorde han ju. Vi har ju profetböckerna i mängder som får gå ut och berätta för folket att de behöver omvända sig och bli bättre. Det gjorde han för att han ville ha gemenskap med sitt folk. Och när han sände Jesus, sin son, till jorden som människa, så var det också för att han ville ha gemenskap med oss. Idag, första advent, så väntar vi på hans ankomst. Att han ska få komma tillbaka, eller att han ska inte få komma tillbaka. Han kommer vare sig vi vill eller inte. Men han kommer för att han vill ha gemenskap med oss. I evig tid. Han knackar på vår dörr. Och det gör han än idag. Ständigt knackar han. Och då när han knackar så säger han: låt inte ert jordiska liv, ert välstånd, era åtaganden, hur bra och fina de än är, hindra er från min gemenskap. Låt inte liknöjdheten drabba er, så ni sätter er och tänker att det är bra som det är. Låt inte alla yttre omständigheter göra mig liten och tro att ni klarar allt bättre än jag. Nej, låt mig få komma in och äta hos dig. Låt mig få göra ditt liv större än vad du någonsin har kunnat tänka dig. Var ivrig. Låt koka över i din längtan att få höra vad jag kan göra i ditt liv. För jag står vid din dörr och knackar och vill in. Och jag kommer inte ge upp. Vill du släppa in mig? Vill du ha måltid med mig idag? Jesus, jag tackar dig för att du bjuder oss in i, du bjuder dig själv in i våra liv. Du erbjuder dig själv helt och fullt till oss, för oss att ta emot den nåd som du har gett oss och de löften du har för oss, att gå med oss, att hjälpa oss, att ge oss frid och hopp och glädje oavsett alla yttre omständigheter, allt som sker i våra liv. Så har du lovat att alltid vara där, och du står där vid vår dörr och knackar. Och jag kan bara tala för min del att jag vill bjuda in dig. Jag vill ha måltid med dig. Och jag hoppas att vi alla här öppnar vår dörr och tar emot dig. För att ge dig utrymme i våra liv. Och att alltid leva i din gemenskap. För vi har den. Den är oss given. Tack Jesus för att du är här. Och tack för att du, Herre, möter oss personligen. På det sätt som var och en själv behöver. Tack Jesus.
Tack så mycket sångare. Vi får se om Katrin, om det här blir en gudstjänst på, som går ut på kyrktorget. När jag gör det så säger Lasse, då får Katrin lyssna. Får vi se om hon godkände det hela eller inte. Vi tackar Wilhelm också som är med och stöder oss. Jättebra. Tack för predikan, tack för spel och ljud och allting. Tack alla som har varit här. Vad skulle det ha varit om det hade varit tomt i bänkarna? Det hade inte varit samma sak. Mm. Vi gör det här tillsammans. Och vi går in i advent tillsammans. Vi har en sång till vi ska sjunga nu. Tack förresten för offergåvan också. Som så sagt gör skillnad. Vi ska sjunga nummer 485. Det är en barnsång egentligen kanske jag kan tycka, men det kanske det egentligen inte är. Ett litet barn av Davids hus. Jesus var ett litet barn när han kom. Och det är därför vi firar jul. Det är därför vi går in i advent. Han kom som ett litet barn. 485, ett litet barn av Davids hus.
Herren välsignar oss och bevarar oss. Han låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giver oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.